Ja, men tack så jättemycket för att jag får vara med er den här helgen. Fantastiskt roligt att vara här i Götene och uppleva den starka gudsnärvaro som man känner här. Grattis till dig som tillhör en sån här församling där det finns en öppenhet för den helige ande och där unga och gamla blandas i en salig mix. Det är faktiskt någonting att värdesätta. Så det har känts underbart att vara här. Tack Mikael och tack Birgitta som har haft en del kontakt med mig här innan de här mötena. Ja, kom gärna ihåg mig i förbön. Jag har ju rätt så mycket möten och resor framöver här. Ikväll ska jag vara i Pingstkyrkan i Ed uppe i Värmland. Och imorgon så är det ett stort Israelmöte i Pingstkyrkan i Uddevalla. Det är någon Israelförening och grupp där som har en måndag i månaden. Och då kommer jag vara där. Sen är det påskkonferens hemma i vår kyrka och sen så ska jag faktiskt till Afrika i veckan därpå. Jag tänkte fråga en sak här när det gällde den här Afrikaresan. Det är så många när man ska ut på en sån här resa som frågar: Göran, har du någon begagnad mobiltelefon? Det är pastorer och pastorsfamiljer och så här. Och många gånger så är det ju så att vi kanske byter telefon vart femte år någonting och så har vi en eller två telefoner där hemma som vi inte använder. Skulle du ha någon bättre begagnad telefon som du inte använder så har jag ett litet förslag här. Jag åker förbi här på Götene på tisdag morgon. Kunde ni inte gett det till Birgitta? Är du hemma på tisdag morgon? Ja. Att den måste vara upplåst och gärna att ni gör en sån där fabriksåterställning på det så inte alla era hemligheter kommer med där. Ja, nej, men är det någon som har det så ge gärna till Birgitta så åker jag förbi här på tisdag morgon. Det var någon som frågade mig igår här, tänk om vi kunde ha gjort en församlingsresa till Israel. Ja, det vore väl härligt. Kan jag inte få höra lite jubel här? Ja, men jag tänkte så här, jag har några bilder. Jag tror det är 18 bilder som tekniken har lagt in och de kan rulla under ett par minuter. Det räcker med att du tar 7-8 sekunder på varje bild. Så får ni se lite från det heliga landet, från platserna ni läser om i Bibeln, som ni drömmer till, längtar till att kunna få besöka. Jag ska berätta för er under tiden de här bilderna går, så ska jag berätta för er om den här världsberömda amerikanska astronauten Neil Armstrong. Han besökte ju Israel vid ett tillfälle efter sin berömda månfärd när han blev en legend i vår världshistoria. Men så kom han då till Israel och besökte många av de här platserna. Och så stod han på en plats där guiden sa: Här har Jesus gått, sa guiden. Och då började Neil Armstrong att gråta. Och han grät så han nästan skakade. Och guiden undrade: Är det någonting som han är missnöjd med här på resan? Vad är det för någonting? Och guiden frågade honom: Men varför gråter du? Jo, sa han, när du säger att Jesus har gått här, då tänker jag vad otroligt stort det är att få gå där Jesus har gått. Att jag tog några steg på månen, det är ju ingenting i jämförelse med att Gud kom hit och gick här och nu får jag gå i hans fotspår. Jag tyckte det var starkt. Ja, det här var fantastiskt. I november 1947 när FN tog beslutet att dela Palestina i två delar. Jerusalem med den israeliska flaggan. Miraklet är ett faktum. Israel som dog för 2000 år sedan är åter en dynamisk nation. Det här möter oss på flygplatsen. Välkommen till Israel. Utanför Jerusalem finns det en park där Sverige har planterat en skog, Sverigeskogen, och där finns Wallenbergparken, och där har vi nu också gett en donation, så vi har gett, tror jag, 40 000 kronor till den trädplanteringen som är där, och där får jag nu inviga vår del i Sverigeskogen. Det var en fantastisk förmån faktiskt. Ja, så här står jag vid Jerusalem. Oljeberget står jag på, den platsen som Jesus ska komma tillbaka till. Och här är det soluppgång över Golanhöjderna, och vi befinner oss nu i Tiberias och välkomna en ny dag. Ja, tror det kan räcka så här. Welcome to Israel. Ja, man kan göra en församlingsresa. Det är många församlingar som har gjort det. Och när jag hade gjort min 100:e resa, jag har gjort 148 resor nu, men när jag gjorde min 100:e resa så bad jag till Gud, är det någonting du vill lägga på mitt hjärta för framtiden? Och då bad jag till Gud att hjälp mig att inspirera 100 församlingar till att göra en församlingsresa. Det är många som upplever hur Bibeln blir levande under en sån här resa. Det är många som möter Jesus. Jag brukar säga, ta gärna med någon icke-kristen på resorna. Vi har sett många människor ta emot Jesus till frälsning. Och jag tror vi har fått döpa över 250 personer i floden Jordan. Och många har blivit andedöpta på den övre salen. Allt det här kan man ju bli här i Götene. Men det är en fantastisk upplevelse att få besöka Israels land. Skulle ni vara intresserade av en församlingsresa så får ni ju tala med Mikael här. Och så får vi lägga det för framtiden. Annars är ni välkomna när ni kan att följa med på en resa. Jag tänkte här idag tala om när Gud har gripit in i Israels historia. Det har varit dramatiska vändpunkter, turning points, när det har sett omöjligt ut. Det har sett ut som om Israel är på väg att förintas, att judarna är på väg att upphöra existera så som folk. Och det har varit flera sådana tillfällen när Gud har på ett mirakulöst sätt gripit in. Vi ska läsa ett bibel. Vi kommer göra en speciell fokusering på Esters bok. Men vi ska börja med att läsa ett bibelställe här som jag tror faktiskt lästes igår också. Jag undrar om det inte var du, Birgitta, som läste det. Men det var Jesaja 43, och där läser vi några verser. Men nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så skall det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld så skall du inte bli svedd, och lågan skall inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högtaktad och älskad av mig, så ger jag människor i ditt ställe och folk istället för ditt liv. Frukta inte, jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster, och från väster ska jag samla dig. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit, och till södern, håll dem inte tillbaka. För hit mina söner ifrån fjärran och mina döttrar ifrån jordens ända. På ett sätt är det så att vi kan spegla oss i de här berättelserna. Israels historia är på något sätt din och min historia också. De är utvalda av Gud, de är kallade av Gud, och de kallas för hans ögonsten. Samma skulle jag kunna säga om dig. Du är kallad av Gud, du är utvald av Gud och du är också Guds ögonsten. Och han har lovat att välsigna dig, han har lovat att bevara dig. Men vi har vår egen vilja och vi kan göra fel val i livet. Och det har också Israel gjort. Och man får på något sätt ta konsekvenserna om de val man gör. Man skördar det man sår. Och Israel har gått igenom en otroligt traumatisk historia. Men Gud har ändå visat sin trofasthet genom hela historien. Normalt sett så skulle det här folket vara bortsopat ifrån jordens yta. Om det inte var för Guds trofasthet. Därför att så mycket som de har gått igenom och kastas ut från sitt hemland och blivit utspridda i alla väderstreck, då hade det naturliga varit att de hade assimilerats, blandats upp med andra folkslag och tappat det unika, och vi hade inte vetat vad juda hade varit idag. Men Gud sa genom Jeremia, så länge som solen lyser om dagen och så länge som månen och stjärnorna lyser om natten och så länge som havets böljor brusar, så ska detta folk inför mig alltjämt vara ett folk, säger Herren. Tre saker kan man ju i alla fall utläsa ifrån det här 43 kapitlet. För det första är det att Gud har vakat över Israels folk genom hela historien. Och för det andra så glömmer inte Gud sina löften. Han säger om sitt folk, du är dyrbar i mina ögon. För det tredje så ger han dem ett hopp inför framtiden. Och han säger, det finns ingen nation eller fiende som ska kunna hindra deras återupprättelse. Amen. Det är starkt. Ja, det är flera tillfällen när deras existens har hotats. Men så har det kommit den här turning point, den här vändpunkten. En sådan berättelse, för att bara nämna det kort, var ju när Israels barn var slavar i Egypten. De förökades kraftigt och de blev hundratusentals. Och till slut bävade farao för ett slavuppror. Att slavarna skulle kunna resa sig upp emot faraos väldiga armé. Vem vet, de skulle kunna kasta omkull allt samman. Och då bestämmer han, alla gossebarn ska dödas. Inga gossebarn får födas eller växa upp, och föds de så måste deras liv utsläckas. Och som Moses kanske kastas i Nilfloden. Men om detta hade skett, då hade Israels folk, det judiska folket, upphört på ett par generationer. Då hade det inte funnits några män ibland dem. Då hade kvinnorna varit tvungna att gifta sig med egyptierna. Och så hade de assimilerats och försvunnit bort i egyptierna. Hade det hänt så hade ingen idag vetat om det judiska folket. Men Gud såg detta och kallade Moses, som växte upp i faraos palats, men som, ni kan denna historien, flydde därifrån och får ett möte med Gud vid den brinnande busken och blir den mannen som ska leda Israels folk ut i ett exodus. När Röda havet ska dela på sig och blodsbestrukna dörrposter ska rädda det judiska folket. Det kom en turning point. Det kom en vändpunkt och Gud grep in, för han hade eviga planer med det judiska folket. En sådan historia som vi har beskriven, den finns i Esters bok i Gamla testamentet. Det är en berättelse som jag har uppehållit mig ganska mycket vid under några år. Och jag tycker den är fantastisk. Jag nämnde ju igår här att väldigt många berättelser i Gamla testamentet bär i sig ett profetiskt pekfinger. Så att de liksom pekar framåt, och på något sätt är det som den här storyn, den här berättelsen, när den nästan återupprepas i modern tid. Och det, jag kommer att visa på det lite, att jag tycker det har varit så faktiskt i samband med Israels upprättelse i modern tid. Men det kan jag ge några kommentarer på när vi har tittat lite närmare på den här texten. Vid den här tidpunkten då, ungefär 480 före vår tideräkning, då befinner sig Israels barn, judarna, de flesta i Persien. Det finns en hel del som har återvänt till Jerusalem med Zerubabel, med Nehemja, med Esra, och Jerusalem har börjat byggas upp igen. Men det var många som hade byggt upp företag och hus och jordagods och tyckte att nej, men vi har ju det bra här. Vi behöver väl inte återvända till Jerusalem. Ungefär som på 1800-talet, när sionismen började i Europa, så var det väldigt många judar som sa: Paris är vårt Jerusalem, Berlin är vårt Jerusalem, London är vårt Jerusalem. Vi behöver väl inte träskmarkerna nere i Palestina och stenöknarna och ruinerna. Vi har ju företag och har lyckats väl här i Europa. Det sägs att Napoleon Bonaparte, när han var den stora ledaren i Frankrike, så säger han till judarna: vill ni att jag ska hjälpa er att upprätta ett eget land i Palestina? Och då sägs det att ledande judar säger till Napoleon Bonaparte att Paris är vårt Jerusalem. De här judarna i Esters bok, de hade inte hörsammat Nehemjas och Esras appell om att återvända till Israels land, utan de befann sig bekväma i det persiska riket. Men så fanns det en judehatare. Han hatade judarna ungefär som Hitler. Och han hade planerat en massutrotning av judar i hela det väldiga persiska riket. Och han hette Haman. Och han hade satt ut en dag, står det här. Det står i tredje kapitlet och den 13:e versen att då sändes det brev med illbud ut till alla kungens provinser att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en enda dag, nämligen den 13:e dagen i 12:e månaden Ada, och deras ägodelar skulle tas som byte. Det var ju en fruktansvärd förintelse som planerades. Och när judarna fick höra detta så blev de ju alldeles förskräckta. Och Mordekaj, som var släkting med Ester, som var drottning i landet, men ingen i palatset visste att hon var av judisk etnicitet. Och då så ber han Ester att hon ska göra ett försök att rädda judarna. Men Ester var väldigt bekväm i den rollen hon hade. Hon förstod ju att hon skulle ändå bli exkluderad ifrån detta hemska. Men då säger Mordekaj till henne: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är kungens hus. För om du tiger denna gång, då ska judarna få hjälp från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har kunglig värdighet just för en tid som denna. Mordekaj förstod på något sätt att det judiska folket är i förbund med Gud. Gud kommer att ta hand om oss. Även om vi kommer att gå genom stora svårigheter, så kommer Gud inte att lämna oss. Men du kan vara ett redskap i Guds hand nu, och sviker du så kan det drabba dig själv, säger Mordekaj. Då bestämmer sig Ester för att hon ska bli en del av lösningen. Och hon, de har nu kommit överens om att de ska ha 3 dagar utav bön och fasta. Och de annonserar ut det bland alla judar i hela detta persiska rike. Och det var ett väldigt rike, mina vänner. Det sträckte sig ända ifrån Etiopien, nere i Afrika, upp genom Nordafrika och hela Mellanöstern. Och ända bort till Indien. Det var det väldiga persiska riket. Och det hade man nu 3 dagar av bön och fasta. Och bön och fasta, det visar sig i Bibeln att det är ett väldigt andligt vapen. När det kommer kristider och vi inte har mycket annat att ta till, då är bön och fasta ett andligt vapen som i andevärlden får mörkrets första att bäva när vi träder närmare Gud. Och detta är vad som skedde. De bad och de fastade under 3 dagar. Och jag tror att här under dessa dagar föds det som blir the turning point, som blir vändpunkten. Och hon bestämmer sig för att gå in till kungen. Och kungen frågar vad hon önskar och räcker ut spiran så hon får nåd inför kungen. Och då så säger kungen till henne, begär vad du vill, ända upp till hälften av mitt rike och jag ska ge det till dig. Det är detta som är fantastiskt, att bön och fasta och när vi handlar i enlighet med Guds kallelse på våra liv, då förlöses en gudomlig favör. Och vi kan få favör från oväntat håll. Och det är som omständigheterna plötsligt verkar till vår fördel. Och detta är vad som då sker för Esters del. Och hon säger, jag vill ordna en fest, säger hon. Och bjuda in dig och Haman. Och så vill jag att det ska vara en fest här i palatset. Och det har de då. Men sen ska de mötas och hon vill ha en fest till dagen därpå. Men då i samband med detta så är det en natt när kungen inte kan sova. Och han tappar sömnen och han går in i biblioteket och så tar han fram en bok och läser och ska se vad som där kan stå skrivet. Allt samman ser ut som en tillfällighet. Men den boken han tar fram är en krönika. Och i den krönikan, när han slår upp den likasom på måfå, så läser han om att det är en man här i riket som heter Mordokaj. Och den här Mordokaj har avslöjat en komplott emot honom, där det var 2 män som skulle döda honom. Och de straffades. Men den här Mordokaj blev bortglömd och fick ingen belöning. Och kungen tänker, detta har jag missat. Jag måste ge honom en belöning. Och nästa dag så kommer Haman in i slottsgården. Och han säger till Haman, Haman, men du är ju min topprådgivare. Du är den främste rådgivaren jag har i hela landet. Och jag brukar alltid rådfråga dig när jag behöver en lösning på någonting. Så nu, Haman, så skulle jag vilja att du ger mig ett råd. Vad ska kungen göra med den man som kungen vill upphöja? Om jag ser att det är någon som har gjort väldigt bra här och jag vill belöna honom, vad ska jag göra? Jo, säger Haman, du ska ge honom kungens dräkt. Sätt på honom kungens dräkt. Låt han rida på kungens häst. Och sedan så kan du ta ut någon som får leda hästen genom stan. Och han kan gå och ropa, så här gör kungen med den han vill upphöja. Alltså, Haman, du har kanonbra råd alltså. Det här var toppen. Du ska få leda hästen. Och sen ska Mordokaj få sitta på hästen. Och nu sker detta. På någon timma. Och du förstår att allting håller ju på att vända just nu. Och Mordekaj, han rider på hästen och han har kungens dräkt. Och där går nu Haman och leder hästen genom stan. Du kan tänka dig hur förnedrad som Haman känner sig. Och så ropar han ut, så här gör kungen med den han vill upphöja. Och när det här har skett så går Haman hem till sin hustru och säger, det har varit en fruktansvärd dag på jobbet idag alltså. Det har varit så motigt. Du förstår, denne Mordekaj, han som sitter där i kungens port och vägrar visa sin respekt för mig. Han har kungen upphöjt och jag har blivit förnedrad till att leda han genom stan. Då säger hans hustru till honom så här. Om det är juden Mordekaj som du står emot, så kommer detta att bli ditt fall, profeterar hon ut till sin man. För på något sätt så förstår hon att det judiska folket är i förbund med levande Gud. Och det vet du, står i andra Moseboken, där säger Gud till Moses, dina fiende är mina fiende. Och på ett ställe så säger Gud, den som rör vid er, han rör vid min ögonsten. Och nu är det en kampanj mot judarna i det persiska riket. Men allt håller på att vända. Och jag har bett ut när jag har läst den här berättelsen. Jag kan inte säga att jag har en profetisk visshet över att det kommer att bli precis så. Men jag har bett ut detta när det gäller kriget mellan Ryssland och Ukraina. Därför att i Ukraina finns det faktiskt en judisk president som heter Zelensky. Och hans farfar var en av de få som överlevde judeutrotningen i Kiev i Ukraina under andra världskriget. Och så är hans sonson nu president i Ukraina. Och allt talar ju för att när Putin börjar detta krig med sin väldiga vapenarsenal, så trodde ju hela världen att Ukraina skulle falla ganska snart. Och Amerika kontaktade Zelensky och sa att de skulle ge Zelensky och hans fru och familj biljetter så de kunde fly, så inte ryssarna fick tag på dem och de kunde leda någon motståndsgrupp från utlandet. Vi behöver inga biljetter, sa Zelensky. Vi behöver vapen så vi kan försvara oss. Och jag har bett ut den bönen utifrån denna versen. Låt den få en upprepning. Låt det bli så att Putin själv hamnar på skammens påle och att han förlorar och att det blir någon palatskupp eller någonting borta i Ryssland i Moskva och kriget upphör och det får visa sig att Gud än en gång griper in, precis som du ledde oss i bön, att det får bli fred och att det får vara att Gud griper in och hjälper denne judiske man och hans folk i Ukraina. Amen! Oh, att det finge ske! Men det är makt i bönen, så upphör inte att be för detta. Utan vi tror att bönen kan påverka förhållanden. Men tillbaka till berättelsen. Allt håller ju nu på att vända. Och en gång till så har hon kallat till fest Ester in i palatset. Och då avslöjar hon inför kungen Hamans onda planer. Att han har tänkt att förinta hela det judiska folket i detta väldiga persiska rike. Och det skulle ju vara med och hindra deras upprättelse och skulle utplåna det judiska folket. Men då blir kungen så rasande så att han befaller att Haman ska själv hängas upp på den påle som han hade gjort åt Mordekaj. Du ser, allt kan vända. Det som ser omöjligt ut, det som ser så mörkt ut. Men Gud kan gripa in. Amen. Och sedan så är det också lite märkligt här. Här står det då i den tionde versen i nionde kapitlet. Jag ska bara ta en liten parallell till det här, hur jag tänker. på den profetiska färdriktningen i den här boken. Så står det i Ester 9, 10 versen. De 10 sönerna till judarnas fiende Haman, han meddelade att son dödade det, men de avstod från att plundra dem. Då ger en messias son till jude en kommentar till den här boken och den här versen. Han heter Hilbert Goldberg. En del av er känner till honom och kanske har hans nyhetsbrev. Han var ju i Polen under andra världskriget. Jag tror han var i Auschwitz. Och normalt sett så skulle han ha slutat sina dagar i Auschwitz. Ni vet detta förintelseläge. Normalt sett var det så att genomsnittslängden för den person som gick in i Auschwitz var 3 månader. Efter 3 månader slocknade livet. Men det finns några sådana där solskenshistorier av människor som räddades utifrån Auschwitz och har kunnat vittna om detta förfärliga. Hilbert Goldberg var en av dem. Låt mig bara nämna som en liten kuriosa att för 10 år sedan bodde världens äldsta människa i Haifa i Israel. Han var jude och han var 112 år gammal. Och han var en av dem som tvingades till dödsläget i Auschwitz. Men som genom ett under kom ut därifrån och levde tills han blev en gammal man. Och de skrev, världens äldsta man hade överlevt Auschwitz. Otroligt. Hilbert Goldberg hade också överlevt. Han kom med de vita bussarna till Sverige och kom till Örebro där han lärde sig svenska och var med i pingstkyrkan en del. Bor nu i Jerusalem och skriver brev och kan ju hebreiska och hjälper oss att förstå olika saker. Han säger att den här versen, de 10 sönerna till judarnas fiende Haman, där finns ett talvärde. Och det är talvärdet 5707. Och det judiska året 5707, det är motsvarande 1946 och 47. Det judiska nyåret börjar i september och så sträcker det sig ett år då framåt. Och det är det året som Nürnbergrättegångarna hålls. Och när 10 nazistförbrytare döms till döden i oktober månad 1946, året 5707, går historien igen, säger Goldberg. Och jag tycker hela denna berättelse bär ett profetiskt pekfinger. Här är judarna på väg att utrotas. Det är ett dekret som har sagt att de ska dödas över hela landet och de som dödar dem får ta över deras jordagods och egendomar. Ungefär som efter kristallnatten i Tyskland där sedan nazisterna ökade trycket på judarna och dödade dem kunde du ta över deras företag och deras bostäder och deras ägodelar. Precis som här i Esters bok. Och den onde Haman som planerar allt sammans, till slut så dör han i skammens, på skammens påle. Och Hitler som stod och eldade folkmassorna gömmer sig i en bunker på slutet, ser ingen utväg utan tar sitt eget liv. Och de 10 nazistförbrytarna, de går detta hemska öde till mötes. Men precis som här i denna berättelse så liksom är det en turning point. Allt vänder och judarna räddas och de instiftar en fest som kallas Purimfesten. Och den är inte lik några av de andra festerna som, kan man säga, bär ett litet mer andligt inslag och en religiös dimension, medan Purimfesten är en stor glädjefest och det är som en karneval och de klär ut sig, någon till drottning Ester och någon till Haman och någon till Mordecai. Och det är, jag har varit där nere i Israel så många gånger i slutet på februari, början på mars månad, när de har den här Purimfesten. Och den är ju en bild, för nu vänder ju allt sammans. Den är en bild på Israels upprättelse i vår tid. Och då får man frihetsdagen den 14 maj 1948. Och i år, mot alla odds, trots att de har hotats och kastats i havet flera gånger och krossats av en övermäktig fiende, så mina kära vänner, i år firar de 75 års jubileum. Är det inte värt lite ett glädjerop här i kyrkan idag? De stod på randen till att utrotas. De var i dödsskuggans dal. De var dalen med de torra benen. Men så kom the turning point. Gud grep in. Amen. Behöver du en turning point? Ja, men samma Gud som griper in i världshistorien gör det omöjliga mot alla odds. Räddade han judarna i Esters bok. Upprättade staten Israel i vår tid. Och landet finns på världskartan idag. Därför att Gud har inte abdikerat. Han är på tronen. Och han är den Gud som kommer att genomföra alla sina planer. Och det finns ingen makt i höjden eller djupet som kan sabotera, stoppa eller omintetgöra hans planer. Och det är därför som vi är trygga, hur den skakar i tiden, vad den Putin hittar på, vad som nu än händer, så vet vi är i trygga händer. Tror du på det, så säg ett litet amen i kyrkan idag. Turning point. För 8 veckor sedan, som jag berättade igår, så var jag ju i Rwanda i Afrika. Och vi hade missionsresa, jag hade varit i Etiopien, jag hade varit i Kongo, jag var i Rwanda. Och kan ni begripa att på fredag eftermiddag den 2 februari, då stod jag ju i en pastorskonferens i en kyrka med kanske det var 500 personer. Och jag predikade faktiskt om turning points. Och föga skulle jag väl då ana att jag några timmar senare var i ett desperat behov själv att uppleva turning point. För jag fick en akut hjärtinfarkt på kvällen. Klockan 8 känner jag som att det är en oerhörd smärta över bröstet. Men jag har ingen aning om att det då är en hjärtinfarkt, för jag har aldrig haft problem med mitt hjärta. Och det varade i 6 timmar. Och till slut ringer jag ambulansen. Och ambulansen kommer och hämtar mig på hotellet och jag ber dem köra mig till ett sjukhus och berätta att jag har sån smärta över bröstet. Och de frågar, vilket sjukhus ska vi köra dig till? Jag sa, jag vet ingenting om sjukhus här, ta mig till det bästa ni har. Ja, de säger, det, då är det nog det privata King Faisal Hospital. Jag har ju på de här resorna många gånger varit ute i buschen där det inte finns tillgång till några bra sjukhus. Det är bara Guds nåd att den här hjärtinfarkten hände i Kigali, där det finns ett av Centralafrikas absolut bästa sjukhus. Där finns en hjärtläkare som kommer in på morgonen vid 6-tiden. Han är från Vietnam, jobbar med flying doctors och är nu på det här sjukhuset och har gjort 1000 sådana här hjärtoperationer med stentmetoden. Det var som ändå Gud tajmade mitt i alltihopa, att han skulle finnas där. När jag ligger på operationsbordet och har detta väldiga tryck över bröstet, och de går också in via ljumsken med en sån här pacemaker för att hindra om det skulle bli en hjärtkollaps. Jag förstår att livstråden vid det här tillfället ändå är ganska skör. Och statistiken säger att utav 100 som får hjärtinfarkt så dör 22 personer, 22%. Så, men kommer man till sjukhus i tid så i de flesta fall går det väldigt bra. Men jag säger till läkarteamet, kan jag få be en bön innan operationen? Och de säger att, ja men gör det. Och jag ber bönen Fader vår. Jag tänker, den kan de. Kanske de kan be med mig. Sjuksköterskorna, läkarna. Oh, Father who are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Och så kommer jag till detta. Förlåt oss våra skulder. Du vet, Jesus lärde oss att bedja den bönen. Och jag tror vi behöver bedja den bönen ganska ofta. Förlåt oss våra skulder. Och som jag förlåter alla dem som är skyldiga mig något. Och jag ber den en gång till, och nu vidgar jag lite för det som i denna frälsningsbön. För jag tror det är en frälsningsbön. Så tar jag med hela läkarteamet och sjuksköterskorna. Jag säger, all of us who are here, God, forgive us our debts as we forgive our debtors. And don't lead us into temptation, but save us from evil. Save me from this evil heart attack. Och när jag har bett den här bönen så händer det någonting, att jag får en upplevelse som inte är fysisk men som är andlig. Men du vet, när du gör en stark andlig upplevelse, då blir den lika verklig som en fysisk upplevelse. Och jag tycker Jesus kom in i operationssalen, och det är som han står 3 meter ifrån den här operationssängen, och jag ser honom och jag känner hans närvaro. Den är så mäktig. Och jag tänkte så här, Gud, hjälp mig att förmedla din närvaro. Det är inte så viktigt om jag predikar så bra eller inte så bra. Bara jag kan förmedla din närvaro så att människor kan få uppleva att du är i gudstjänsten. Du rör vid dem. Och jag upplevde Jesus rörde vid mig. Och det gick fantastiskt bra den här operationen. Och ja, de var så snälla, det här läkarteamet. De gjorde allt som jag bad dem om. Sen ville jag ju att de skulle ta lite bilder. Jag tänkte, det här är ju en dramatisk tid, den måste förevigas. Så jag sa till sjuksköterskan, kan inte du ta ett kort och stå där borta? Kan inte du ta ett kort och stå där? Och de tog min kamera, och så fick jag ju följa på tv-skärmen när de gick in med tråden, och läkaren sa, du ser precis här. Det är den mest spännande film jag har sett i hela mitt liv. Men jag tror Gud rörde vid mig. I det ögonblick när jag liksom såg Jesus, jag tror han var där innan, men mina ögon öppnades så jag såg hans närvaro. Och det var the turning point. För sen sa de, när de kollade upp mitt hjärta 3 dagar efteråt, så sa de, vi kan inte se väldigt ofta vid en svår hjärtinfarkt blir hjärtat skadat. Det blir nedsatt. Ibland kan man träna upp det. Men de sa, vi kan inte se att ditt hjärta är skadat. Utan det ser ut som du har 100% kapacitet. Och jag tror det var Jesus som i samarbete med läkarna. Och så fick den gudomliga kraften gå igenom mig. Amen. Och här är jag nu. Och jag lever. Och jag mår oförskämt bra. Men det är bara Guds nåd. Jag sa till en sjuksköterska, du vet Jesus har sagt. För hon sa att nu ska du inte vara orolig. Nu, ditt hjärta är friskt. Och, ja, lev som vanligt, sa hon. Men hon visste kanske inte att jag hade så högt tempo som jag har. Så då hade hon nog sagt, dra ner det lite grann. Men då sa jag till henne, du vet Jesus har sagt att vi kan inte med allt vårt bekymmer lägga en enda aln till vår livslängd. Våra dagar är på något sätt, vår tid är utmätt. Och det gäller att ta vara på den tid vi har. Och jag vet att min berättelse är inte unik på något sätt. Det är säkert många, särskilt ni som är lite äldre, som har upplevt att ni var i en svår situation och så grep Gud in, och ni hade någon sjukdom, ni hade någon olyckshändelse och så fanns Gud där. Och det är underbart att veta detta. Jag skulle vilja säga till dig som kanske i livet kommer i vansklighet, eller du som är där just nu. För när jag förberedde mig för detta möte så sa Gud till mig, det är några i detta möte idag som behöver den här turning point. Detta gudomliga ingripande. Jag vet inte om det är sjukdom, om det är annan nöd som du befinner dig i. Ekonomiska problem, familjen, barnen. Men jag tror att Jesus är här. Och en turning point. Han rider inte bara in i Jerusalem på palmsöndagen. Han rider in här. Se, din konung kommer. Ska vi be tillsammans? Ska vi stå upp allesammans? Lägg gärna din hand över din bröstkorg så här. Vi ska be ut bönen Fader vår. Denna bön som gjorde att jag där vid operationsbädden fick uppleva detta Guds ingripande. Vi ska be denna bönen, och jag vill också att du ska tänka på när vi ber denna bönen att om du har synd i ditt liv, om du har ouppklarade saker, så tar du emot Guds förlåtelse i detta ögonblick. Och hela skuldbrevet är ju utplånat. Men det är en nyckel, och det är att du också förlåter de som är dig skyldiga. Har du någon i familjen du är i konflikt med? Har du någon på din arbetsplats? Det här blev så oerhört viktigt för mig vid detta ögonblick. Att kunna be ut den bönen som jag förlåter dem mig skyldiga är. Jag kom inte på någon faktiskt när jag låg där på sjukhus. Jag kom inte på någon att jag stod i konflikt med någon. Men jag bad ut den ändå för att Gud känner våra hjärtan bättre än oss själva. Och nu beder vi. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Inled oss icke i frestelse, fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen i Jesu namn. Tack att du också botar sjuka. När vi ber dig, fräls oss ifrån ondo, fräls oss ifrån sjukdom, fräls oss ifrån virus. Bota någon som har en tumör i sin kropp. Någon med allergi får uppleva läkedom. Någon med kronisk värk. Just nu en ström av hälsan. Tack Jesus. Någon upplever en väckelse i sitt liv och ska ringa till sitt syskon eller till någon anhörig eller någon annan och få saker och ting uppgjorda. Tack att den gudomliga förlåtelsen är så suverän. Tack att du har frälst människor här idag och botat sjuka. The turning point. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna oss. Varsågod till sångteamet.